Ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4 och mitt namn är Ann Sandin Lindgren. Nu har jag en väldigt intressant person här i studion som heter Jenny. Vad heter du mer, Jenny?
Jenny Andrea Norman.
Ja, och du har varit med på den här radion förut.
Mm. Det var väldigt många år sedan, men det var med din pappa.
Ja, Åke Sandin.
Ja, precis.
Ja. Men du kontaktade mig för att du ville prata om vissa saker. Men först måste vi, innan vi pratar om det som vi ska prata om, så måste du berätta vem du är och var du växt upp någonstans och vilka skolor du har gått i, så att dina gamla klasskamrater kan veta vem du är.
Jag är uppväxt i Tyresö. Jag har alltid bott i Tyresö. Började skolan i Fårdala. Och jag är 37 år, eller fyller 37, så att jag är född 78. Och sen så hoppade jag på Forellen. Och sen Tyresö gymnasium.
Där... Var bodde du någonstans då när du gick i den här skolan?
Oj, ja, men det var Öringen först. Väldigt många, många år. Och sen blev det Myndalsvägen då med mamma.
Okej.
Okay. Mm. Så att stora delen är Öringe. Jag uppväxt då.
Hur minns du din skolgång? Gillade du plugget?
Ja, i lågstadiet eller vad man kallar det för, mellanstadiet och det. Då trivdes jag väldigt bra i skolan. Men när jag skulle byta till högstadiet, vilket många kanske tycker är väldigt jobbigt, började få vissa problem i ämnen. Så jag förstod inte, och när jag väl inte förstod alla ämnena så gick det ju snabbt ut för att man halkade efter. Så ja, det gjorde skolgången väldigt svår.
Nu så vet du egentligen vad det berodde på att du inte liksom hängde med i vissa ämnen.
Mm.
För idag vet du vissa diagnoser som du har fått.
Mm, precis. Och den här diagnosen fick jag för 3 år sedan. Väldigt många år för sent. Ja. För det hade kunnat hjälpt mig väldigt mycket. I skolan bland annat. Och det är att jag har fått Asperger-diagnosen då.
Vad är Asperger? Berätta för de lyssnare som inte vet vad Asperger är. Vad betyder det? Vad har man för symptom om man har Asperger?
Alltså det är väldigt individuellt. Och det är ju en slags autism. Och den skiljer sig väldigt olika från beroende på hur man är känslomässigt som person. Eller hur pass svår problematik man har med vissa saker. Jag har ju väldigt lätt för vissa saker. Men jag har väldigt svårt om folk inte förklarar rätt för mig. Det kan vara jättesimpla saker. Och jag inte förstår. Då kommer det aldrig sitta liksom.
Mm.
Och jag gjorde till exempel som i skolan, då satt jag innan jag skulle in på ett prov. Jag pluggade aldrig, det funkade inte för mig att plugga 2 veckor innan. Utan jag pluggade typ en timme, 2 innan. Så liksom memorerade jag allting. Och sen gick jag in och så skrev jag skitbra, men sen tappade jag allting. För det satt liksom inte, utan jag bara, det blev en slags överlevnad.
Någon slags snabbminne då?
Ja. Men ja, det har väl humörmässiga svängningar, vissa... Ja, jag har haft depressioner, man kan utveckla ätstörningsbeteenden. Man kan bli väldigt folk kan uppfatta en så väldigt omedgörlig, oflexibel, vilket kan göra att vissa har svårt att ha kvar jobb eller få jobb.
Inte Asperger också att man kan koncentrera sig, man kan bli väldigt jag jobbar inom IT-branschen själv. Mm. Där har vi massor av människor som har just diagnosen Asperger, för de kan liksom nörda ner sig i något konstigt operativsystem och tycka att det räcker här i livet.
Ja, men det är som det typiska autismbeteendet som även finns i ADHD och ADD och allt sånt där.
Ja.
Men Asperger är nog lite mer, det är oftast den klassiska, vad ska man säga, mallen för Asperger, att vi specialiserar oss
på ett
ämne. De säger till exempel att Einstein hade Asperger.
Ja.
Alltså att det blir att man väldigt, men det är ändå typiskt autism. Det finns ju väldigt många med ADHD som också, ja, kanske lär sig busstidtabellerna eller ja, sådana saker. För att de har lätt för det. För att de inte kan sätta koncentrationen kanske på miljarder andra saker, så hittar man en sak.
Exakt.
Och jag blev ju liksom lite duktig på det här med psykologi och sådana här saker, i och med att man suttit i vården i så många år nu.
Ja. Men innan dess, när upptäckte du själv att du förstod ju inte att du hade en diagnos.
Nej.
När blev du själv medveten om att du hade ett annorlunda beteende eller att det var... För då, på den tiden så pratar man inte om såna här diagnoser.
Nej,
eller hur tänkte du själv som barn?
Jag har väl nog förstått att någonting inte har varit rätt. För jag fick magkatarr när jag var väldigt liten. Vilket gjorde att jag kräktes väldigt lätt. Och alltid varit nervös. Haft separationsångest. Och sen var det en skilsmässa på det. Så det blev ju liksom som ett trauma. Liksom inte för, alltså hade jag varit ett normalt barn, alla barn tycker det är jobbigt, men för mig blev det ett trauma. Jag har nog känt det, för det så som jag har förklarat det, det är att det alltid, det är jag som är fel. Det är något fel på mig. Och jag själv har döpt mig själv till allt möjligt. Allt från schizofren till inkompetent till jag är ju bara dum i huvudet. Liksom.
Du tappar helt självförtroendet i och med att du inte fixade skolan? Eller?
Jo, men jag har fixat skolan.
Du fixade skolan?
Ja. Jag har klarat mig ut ur skolan, men det var ju inte lätt. Liksom. Det är det. Sen var jag bra i vissa ämnen. Så att det var väldigt ojämna betyg. Alltså jag kunde ha femma idrott. Mm. Alltså som jag hade. Men sen kunde jag ha streck i matte.
Mm.
Så jag var väldigt ojämn. Jag var liksom bra på vissa saker. Och sen andra inte. Men jag har alltid på något sätt snirklat mig igenom det.
Mm.
Och så. Men ju, för att återkomma till det här. Att hur jag har känt mig, så har jag alltid känt mig fel.
Du har alltid känt dig fel.
Ja.
Vad hände då med dig när du började känna dig fel?
Ja, dels så stängde man ju ner och kanske inte alltid sa det man tyckte och ville göra folk till lags, bara för att man visste någonstans att det kanske låter fel eller det här är fel. Man ville inte upprepa sig kanske för många gånger i skolan, för att det slutade folk cykelstöna, eller läraren kunde liksom stå och skämma ut den genom att säga bara, vad är det för något du inte förstår, alla andra förstår, du vet vad då. Då blir man mössla liksom. Hemma då hade man ju det här, vart ska vi, vad ska vi nu, men tyst, och 100 miljarder frågor, men gud vad du frågar liksom. Eller ja, man grät. Vad du är känslig. Och då blev det till slut att då började jag med ett självskadebeteende när jag var väldigt ung.
Och när började du med självskadebeteendet?
Jag var runt 11 år.
Och vad gjorde du då?
Jag skar mig.
Var det någonting du kom på alldeles själv?
Ja, att skära sig? Jag vet inte var det kom ifrån.
För att det där är något nu som man läser jättemycket om att unga tjejer gör. Och nu kan man ju tänka sig att tjejer läser om andra som gör det.
Ja.
Men hur kom du på att du skulle skada dig själv?
Det har jag fortfarande ingen aning om.
Men vad händer då när man skadar sig själv? Om man då, hur gjorde du det med rakblad? Eller?
Ja, då, det var ju med bara en rakhyvel. Så det var ju liksom ingen så här
avancerad. Men då lättar man på trycket?
Ja.
Då får alltså man fysiskt
ont. Ja, men jag känner ju, där har jag fått jobba med väldigt många år. Utan att veta också då att jag har den här psykiska autismen. Eller autismen då. Men det är ju oftast när jag blir arg. Så har jag tagit till det. Och det har ju varit liksom att någonstans, i och med att jag stänger in mina känslor, så känner jag att jag lever.
Så blir det istället för en psykisk smärta, så låter man det bli en fysisk smärta.
Jag förflyttar den psykiska smärtan
till en fysisk smärta. Och då lättar man på trycket. Men vad hände med dig? När upptäckte du att du hade en ätstörning? Och vad,
ja, jag var väl runt 18. Så runt 97 någon gång. Och jag har alltid sportat hela mitt liv och varit krallig fast i muskler och tävlat på väldigt höga nivåer.
Vad tävlar du för någonting?
Simningen la jag av med rätt tidigt, men jag tävlade, när jag var 9 tävlade jag mot 14-åringar till exempel i simning.
Jaha.
Men det blev ju väldigt tråkigt, för man ville ju vara ute och leka och sådana saker också. Så till slut började, sa min mamma ifrån faktiskt, för att jag började få bristningar på insidan av benen också. Och då sa läkaren att jag växte för fort i muskulaturen. Och så. Sen har jag ridit hela livet. Så man har ju tävlat och typ ridit 5-6 dagar i veckan. Och sen spelade jag basket på rätt hög nivå också. Men när jag var 14-15 så gick knäna sönder. Och då slutar man med alla. Typ så här, jag red och fortsatte rida. Men man fortsatte även äta i de mängderna.
Ja.
Vilket gjorde att då blev man pluff.
Lite så mullig?
Att, ja, lite. Jag vägde 82 kilo som mest. Och sådär. Men när jag vägde rena muskler, då var det typ 70-69.
Ja, och då tycker man det är helt okej.
Ja, det var helt okej. Det var tuttar och det var rätt platt mage och det var en rumpa och hej och hå. Men när jag slutade då blev det typ bara en mage och rumpa liksom. Nej, och då började jag, då ville jag liksom någonstans få lite, gå ner lite grann och hej och sådär. Men det slutade alltid med 3 chipspåsar på helgen och
switchen.
Och så satt man där med ångest och jag klarade ingenting. Mitt invanda beteende och bara slå på mig själv.
Mm.
Så då var det det var någon dag då i den här tids, när jag försökte förändra. Att jag fick en jätte, inte ångest, men jag bara, fy fan vad jag mår illa. För jag hade ätit för mycket. Och så gick jag in och stoppade fingrarna i halsen. Och på något sätt så blev det en sån här sjuk grej som att, ja men om jag äter vad jag vill, då kan jag ändå spy upp lite grann. För då får jag ändå äta vad jag vill.
För det är bulimi egentligen.
Ja,
va?
Precis.
När man hetsäter och kräks.
Precis. Och det där höll jag på med ungefär, alltså intensivt, ungefär under 2 år. Och självklart kräkningar, så kan anorektiker säga precis vad de vill. Men blir man itvingad mat och grejer, då kräks man i alla fall. Men det är inte renodlad bulimi för det.
Mm.
Utan, så det blev ju typ någon anorektisk, alltså jag vill gärna säga att alla ätstörningar går lite hand i hand. Det är inte går i hand med, det är bädd, det är de där, alltså de som blir överviktiga. För att en bulimiker och en anorektiker är livrädda för att gå upp i vikt. En bädd vill inte gå upp i vikt. Men de har inte den här manisk, för de är ju redan där. Okay. Alltså om man ska säga liksom, det är, anorektiker och bulimiker vill ju verkligen undvika att hamna där.
Mm.
Men sen säger inte jag att de är bädd inte mår lika dåligt.
Vad heter det? Bädd? Kan det säga så?
Det är stora bokstäver. B-E-D.
Och betyder?
Det vet jag inte. Okay. Jag är inte insatt.
Nej, okej. Okay. Det spelar ingen roll.
Jag vet bara att det heter så.
Men då slutar du att äta? Alltså, eller?
Ja, till slut så orkar inte jag med att kräkas. Det är väldigt fysiskt påfrestande och det är väldigt planeringsmässigt.
Mm. Om man kräks så förstör man tänderna också?
Ja, det gör man.
För det är inget bra för ens kropp att kräkas för mycket, va?
Nej, absolut inte. Det är ju som, du vet man väl när man har en kräksjuk, alltså hur kroppen påverkas av det. Så det gör det under flera gånger om dagen, flera år.
Du höll på det i flera...
2 år.
I 2 år?
Mm.
Men sen då, vad hände då?
Ja, sen
du gick ner i vikt under den här perioden,
ja,
då?
Mm. Ja, och det var väl det liksom att, det var väl det som började få folk att reagera lite. Att jag åt kopiösa mängder och ändå gick ner. Och rätt fort. I och med att jag ändå vägde 82 så. Då brukar man oftast gå ner väldigt mycket liksom. Mm. Och då började min mamma ställa mig mot väggen. Och så erkände jag. Men då hade det börjat gått över lite till det här att jag var trött och inte... Ja, vill äta riktigt. Alltså visst jag åt.
Men... Du tappar energi. Alltså man har ju ingen energi om man inte äter. Är man inte jättesömnig? Trött?
Nej.
Det är man inte?
Nej. Jag går ju på mina fötter på.
Aha.
Typ. Alltså man går ju på... Man kan gå väldigt länge utan mat.
Det kan man.
Ja. Men i alla fall då, då fick min mamma mig att erkänna. Då åkte vi till röntgenvägen i Huddinge. För där satt jag och blottade mig själv. Och skitpinsamt och berättade allt man har gjort. Och att jag mådde jättedåligt. Han bara, ja men du är ju inte anorektisk. Och på den vägen är det. Han triggade igång någonting då. Då blev det för mig ungefär som, ja då ska du få se din jävel. För jag mår så jävla pissigt. Och då ska du få se hur dåligt jag mår.
För du fick inte den diagnosen då?
Nej. Men jag kände att jag hade bulimi. Mm. Räcker inte det? Nej, då var jag inte anorektisk. Jag var inte tillräckligt sjuk för att få hjälp. Och han tyckte att jag lät så förnuftig.
Om man får diagnos, då får man hjälp i någon slags anorexiavård. Var det så?
Då var det så. Idag är det mer, oj, bulimiker kanske också mår dåligt. Eller då, det är i alla fall 10 år.
Så du fick ingen hjälp?
Nej, jag sträckte fram handen och de bröt av den. Och min mamma var jätteupprörd.
Vad hände med dig sen då?
Ja, sen fick jag anorexi.
Sen slutade du äta ordentligt?
Ja, och sen mycket av den här tiden har jag förträngt. För jag har fått jobba väldigt många år med det här och förlåta mig själv.
Hur smal blev du?
Jag vägde 33 som minst.
Och om man väger 33 kilo, kan man uttaget röra? Alltså,
jag kunde det.
Du kunde det?
Mm. Sen fick jag ju inte, då låg jag på Löwenströmska. Sen fick man ju kanske inte stå och prata i telefon om man fick inte. Men jag vet inte var energin kommer ifrån.
Mm. Kommer du ihåg hur du mådde då?
Nej, jag mådde som jag alltid har gjort dåligt.
Du mådde dåligt, men...
Ja, jag har alltid mått... Det är också något som har dragit väldigt långt upp på mitt tillfrisknande. Om man ska ta i ätstörningsvården, så att säga. Det är just att jag har alltid mått... Vare sig jag har varit tjockis eller smalis. Eller så har jag alltid mått precis lika dåligt. Och det är för att jag har suttit på fel vårdinstans för fel orsak. De utredde inte den egentliga orsaken. Jag sa att det är något annat fel på mig. Det är... Självklart när man tittar på mig så är det klart att ja, då borde jag kanske heta anorexi som diagnos. Men det var ju inte den egentliga orsaken.
Men kunde du jobba, kunde du fungera under den här perioden? Eller bodde du, då bodde du fortfarande hemma?
Mm.
För du var 22 då, eller 20-årsåldern.
Precis. Jag jobbade, men till slut så kollapsade jag på jobbet. För jag var först på jobbet och sist därifrån alltid. Och då jobbade jag på Skandia. Det finns inte idag längre. Mm. Sen var vi på ett möte inne i stan. Och då så hade de ett seminarium där. För Nordiska klinikerna. Rolf Glant heter läkaren. Och då pratade mamma och min bonuspappa då. med honom om mig. Och då var jag ute och rökte. Så när jag kom upp då sa han, du är jättevälkommen till min klinik. Den 25 oktober, jag bara, vadå liksom. Och sen åkte jag dit. Och han har också förstått att jag inte har kanske bara haft en ätstörning. Men i och med att de går ju efter deras mallar. Börja ät först så tar vi problemet sen.
Mm.
Men jag visste ju att problemet skulle kvarstå. Därför blev jag väldigt omedgörlig patient. Mm. Eller omotiverad kallar de mig för.
Men man kan ju dö i anorexia, va?
Ja, men det struntar väl jag i när jag har känt mig död hela livet.
Jaha, okej. Okay. Du brydde dig inte om det?
Nej. Då? Jag jobbar med det än idag. Och hittar varför jag ska leva. Nu gör jag det bara för att jag måste. För jag kan inte gå runt och tänka varför jag ska leva. Det är bara att göra det.
Ja, det låter ju himla tufft alltså.
Ja, det är tufft.
Mm. För nytillkomna lyssnare tänkte jag tala om att jag sitter här i studion och pratar med Jenny Andén Norman och mitt namn är Ann Sandin Lindgren. Det som du också tänkte prata om, det var ju, vad hände med din kropp när du levde på det här viset?
Det som jag ville skulle framkomma lite då, i och med att jag är frisk, om man ska säga då, från något som jag aldrig haft. Men beteende, sjuka beteendet.
Ja, nu är du inte anorektiker längre.
Nej, utan det sjuka beteendet är borta kan man kalla det för då. Men det är ju bristen på tandvård inom ätstörningar till exempel. Dels att de inte kollar den egentliga orsaken varför du kommer till en klinik och har någonting som är utvecklat till en ätstörning då. Där kunde jag fått en Asperger-diagnos redan där om de hade velat ta
sig fram. Fanns Asperger som diagnos då?
Ja, ja.
Ja, för absolut. Den är inte så gammal den diagnosen.
Nej, men den fanns. Mm. Så att det finns i min familj och så att det finns.
Mm.
Om inte annat så har autism funnits längre. Så
ja, den har funnits längre. Ja.
Men i alla fall, det är ju brister på tandvård.
Vad beror det på? Varför förstörs ens tänder om man har... liksom inte äter eller
gör... Det säger väl sig självt.
Ja, förklara.
Frätningar på tänderna. Sen även om jag inte höll på med det alltså, så många år som jag vet andra har gjort och hej och de har rätt bra tänder även om de är bulimiker så beror det mycket på det ärftliga anlaget på tänderna. Men det blir ju inte bättre att man får en ätstörning då. Mm. Sen del som om jag väger 33 kilo... Jag behöver fortfarande en blodcirkulation och den funkar inte riktigt bra så när man väger 33 kilo. Så all näring, sparlåga och det för att få kroppen att funka gör ju att den måste stänga av vissa delar. Och då blir det ju typ tandköttet, näsa, öron, händer.
Mm.
Så man får ju väldigt, då kan man få tandlossning och jag hade tung medicinering.
Och det kan också påverka?
Ja, det blir muntorrhet och man har ju muntorrhet även om man... har näringsbrist också. Så, och sen det som är påverkar kroppen är ju att tappa hår. För hår får ingen näring. Och nariga händer. Jag luktade aceton. Det blir...
uttorkning.
Många döda människor. Så den här kroppen... Man kan få så här sötare och lite acetonlukt. Sådär. Så att... Det många gör fel är att fokusera på att bara för att man har bulimi får man dåliga tänder. Man kan lika gärna ha anorexi. Liksom. Okay. För tänderna behöver ju näring det med.
Mm. Och det har ju då drabbat dig nu 15 år senare kan man ju säga nästan va?
Eller, ja. Det började 2000 redan.
Okej, 2000. Mm. Ja.
Men jag håller på att tjafsa alltså redan.
Det är någonting som du får leva med, vad det menade.
Ja.
Att nu, trots att det var så länge sedan... Mm. Så har du ändå, därför att tänder är någonting man måste fixa till.
Ja.
Och det är fruktansvärt kostsamt.
Ja.
Och det får du inte hjälp med speciellt mycket.
Nej, akuta åtgärder. Men det är inte sånt där som håller på sikt. Och där har min pappa en tandläkare och jag tjafsat sedan 2000 med landstinget till exempel. Men det, sen just att det jag har fått av landstinget... Och man är så montör som jag är och kariesen kryper in i rötterna och tuggar upp rötterna, då lossnar stiften. Till slut så kan man, som jag har tre frakturer i och med att de blir så känsliga när man har haft karies för många gånger och stoppar upp stift. Då fraktureras rötterna, då måste man dra bort rötterna och då finns det ingenting kvar att fästa i.
Usch, låter jättejobbigt.
Ja, och då tycker landstinget att man ska betala det själv. I och med det sista svaret min tandläkare fick, det var ju det, för en så ska alla ha.
Så liksom det ingår inte i den vård man får? Så.
Nej. Och sen just där, det jag vill påskina då, där ätstörningsvården brister, De prövar blodprover, EKG, de går igenom hela din livshistoria. Det, alltså, även fast de kanske inte skickar en till utredningar. Men ingen skickar en till tandläkaren.
Nej.
För förebyggande vård, tandstatus, ingenting. Inte ens för att förebygga då. Någon som har bulimi och kräks väldigt mycket. Mm. Visst, man kanske innan man ska få det åtgärdat på riktigt så tror jag... Man måste ha ett krav på bulimikern att den har varit frisk ett tag. För det är onödigt att bygga upp någonting som sen saneras. Likväl som du har ätit, alltså anorexi åt andra hållet. Att man måste uppfylla vissa kriterier också. Man ska inte bara få, oj vad dåligt du har här. Däremot kan man förebygga. Man kan träffa tandläkaren en gång i veckan och kanske medveten. På flårskölj. Ja, och, ja, men vet, kolla, hålla under uppsikt. Oj, nu börjar du få ett rätt dåligt hål här. Ja. Vi gör någonting åt det.
Mm.
Små kostnader, men ändå så kommer... bli jävligt billigt i längden.
Ja, för att egentligen det här med tandvård, allt det förebyggande som man gör i Sverige, alltså bara att kunna sina tänder så går det ju faktiskt att slippa karies. Så vi har en hel generation som inte har fått karies nästan, därför att man är duktig på det, hur man ska sköta sina tänder. Man måste sköta sina tänder.
Mm.
Och det kanske man inte tänker på när man mår dåligt, att man ska sköta sina tänder.
Jag tänkte på det i och med att jag hade så jävla ont i tänderna alltså, och det hela tiden. Det? Ja, herregud, jag har ju rotfyllt 22 tänder under den där tandbensinflammationen.
22 rotfyllningar?
Ja, och då var det ju inte så himla kul att sitta i ätstörningsvården och så bara, alltså jag har jätteont, jag måste till tandläkaren. Äsare säger ju för att du inte vill äta.
Mm.
Ja, de fick ju Paterna och tandläkare för att tänderna dog ju i munnen på mig. Mm. I och med att de inte ville skicka mig till tandläkaren heller.
Det är väldigt konstigt. Egentligen sjukvård och tandvård hänger ju konstigt nog inte ihop.
Nej.
Det är två helt olika delar.
Och min tandläkare som jag hade då, hon skrek någon så mina matlister. I och med att de ska ju proppa i en rätt mycket såna här snabba energier.
Ja.
För ja, så bara, apelsinjuice! Vadå? Jackepuddingar? Risifrutti? Vad är det här? Kan ni inte få avokado? Och, ja, men du vet, sådana saker. Nej. Utan de ska ju proppa i en snabba Proviva, ja men du vet alla de här grejerna du vet. Så hon skrek ju liksom, alltså bara rakt ut. Och inte ens där förebygger de liksom, utan man ska sitta och äta socker. Och sen just på ätstörningskliniker så är toaletterna stängda en timme efter, så du kan inte gå in och skölja munnen.
Nej,
efter heller.
Okej, okay. Därför du ska inte kunna gå dit och kräkas.
Nej, eller göra av med maten. Aha. Ja, hur gör man då då? Alltså med munnen menar jag, om man inte får liksom skölja eller någonting.
Jaha.
Ska alla stå och gurgla liksom i diskon där liksom? Men alltså det är så himla...
Ja, det är ju faktiskt en väldigt viktig sak.
Ja, de skulle ju minska mångas problem och samhällskostnader på det.
Verkligen. Hur mår du idag?
Ja, alltså som jag sa, jag har mycket som jag jobbar med. Men jag förstår mig själv bättre idag. Vilket har gett mig mer lugn. För jag har fått så mycket olika diagnoser som... För jag har ju skrikit på år också att jag trodde att jag hade cancer eller AIDS eller ja, jag vet inte. Jag blev bara hemskickad från vårdcentralen och nej, men du har ett virus, gå och lägg det. För jag var så jätte trött jämt, tappa hår, ont i hela kroppen, kunde sova flera gånger om dagen och var fortfarande lika trött och ja, men du vet. Och så sitter man här idag, för till slut lyssnar en läkare och skickar mig till smärtenheten på SÖS. Så nu har jag fått fibromyalgin.
Och vad är det för någonting?
Det är en slags... jag förklarar detta som en reumatism.
Mm.
Men det sitter i det centrala nervsystemet. Nu är inte jag så jätteinläst på det. Men det sitter i det centrala nervsystemet. Och det gör att... och de vet inte riktigt varför. Men att man producerar fram mjölksyra för fort. Så likväl som om man tänker att du är ute och joggar. Då kan ju du komma till en sån här gräns. Då du känner, jag orkar inte mer.
Nej.
Men pressar du tillräckligt mycket. Så kommer du orka en liten bit till. Och det är det man måste göra. Så att jag tränar varje dag och går i upp. Ja, nu pratar jag ju inte liksom powerwalkar. Men jag går lite uppförsbackar. Och sån här lite 10 graders. För de är jobbigast. Det är inte jobbigast rakt upp eller rakt ner. Utan det är de här som lutar liksom.
Ja, för du tränar varje dag.
Mm.
Vad bra.
Ja, men det har blivit bättre. Nu kan jag småjogga till bussen ibland till och med.
Mm. När det gäller mat, hur gör du det då?
Nej, det var som jag sa, jag har ingen.
Men du kan äta vad som helst? Eller måste du helst äta någon speciell kost som gör att du mår bättre?
Ja, precis. Speciell kost måste jag ha, men det är inte på grund av att jag har nojer. Utan jag har IBS då, och det är överkänslig tarm.
Mm.
Och det, då mår ju jag, nu är inte jag slav under den här dieten, men jag brukar förklara det bäst som att jag äter som LCHF-are då.
Mm.
Det är lättast att förklara så när folk bara, ja men vad äter...
Det låter bli att äta snabba kolhydrater
ja,
och äta mer fett och kött och grönsaker
ja,
och så.
Precis.
Det mår du bättre av.
Ja, alltså sen kött beror ju på liksom IBS, alltså hur, alltså så här, till exempel röd paprika, jag älskar majs på burk. Men den enda majsen på burk jag kan äta är så här kinesisk, du vet, avlånga, för de är för svår att smälta, så min mage klarar inte riktigt allt. Men jag är mycket för fisk och skaldjur och ja, fett, och sen visst, jag tycker om när färskpotatisen kommer. Det är mer socker i den än vad det är kolhydrater eller stärkelse. Så att där mår jag inte så jättedåligt av, och det är en gång om året man äter så pass mycket. Så att det tycker jag, det, och sen äter jag bröd liksom och sådär. Men ja, det, jag har väl inte riktigt, jag kan inte hålla den mathållningen som kanske skulle ses
som om man tänker så här, det du vet idag, för nu vet du väldigt mycket mer om dig själv och hur din kropp funkar och vilka diagnoser som du har fått. Vad skulle man ha gjort, alltså om du nu liksom fick ge råd till din omgivning när du var liten, vad var det man skulle ha gjort så att du inte behövde ha den här långa resan in där folk inte förstod vad det var?
Alltså jag vill ju säga så här, alltså också till samhällets eller omgivningens försvar. Vi var inte alls lika upplysta som vi är idag. Nej. Om de här problemen. Vilket gör att man kan inte gå tillbaka och skuldbelägga. Men jag vill bara göra klart för
de som lyssnar.
Ja, precis. För jag nämnde ju lite tillbaka där om skilsmässa. Alltså det går liksom inte. Men om man ska ta det man vet idag, så hade folk, om jag hade varit liten idag, så kan vi säga.
Ja, exakt.
Att folk hade varit mer uppmärksamma på de tydliga signalerna man ger. För att jag har gett tydliga signaler. Även om man inte skriker, så måste folk vara uppmärksamma.
Vad var det du skulle ha behövt liksom, för att du inte skulle ha mått så här dåligt? Vad tror du att...
Jag hade behövt att någon tog tag i mig. Och det fanns faktiskt BUP då. Och idag finns det ju 10-ton grejer. Jag tycker absolut inte att man ska sätta, jag tror att du har det här. Men ta med någon, även om man är 15 och börjar må dåligt, var inte rädda för att ta tag i människan. Det är normalt att man blir, hade jag varit liten, då hade man ju inte sagt, man gör som mamma och pappa säger. Men är man lite äldre så blir det ju oftast aggressivt och hej och hå. Men innerst inne behöver man få höra, du ser att det är fel och jag känner att det är fel.
Och att de här diagnoserna som du har fått, är det en lättnad för dig? Det förklarar lite saker för dig, varför du har betett dig som på ett sätt då. Hade det varit lättnad om du fått en diagnos tidigare?
Absolut.
För då hade du vetat mer.
Jag hade...
Och din omgivning hade vetat mer?
Ja, dels det. Men för min egen skull, för det jag jobbar med idag är att förlåta mig själv. Och jag sörjer för alla år som har gått då jag suttit och skrikat att det var någonting fel i vården och ingen har lyssnat. Så det är mycket sånt jag jobbar på. Men ja, jag tror att det är som man brukar säga, alltså får man fakta på bordet så underlättar det allt. Sen spelar det ingen roll vad det är. Det gör att människor kan förstå. För man kan inte förstå om man bara får ett beteende. Men har man en ruta där det finns verktyg i den rutan, så gör det så mycket lättare både för den som är drabbad och de som står runt omkring och vill hjälpa till. Såklart, det har gett mig mycket mer lugn och ro.
Vilka verktyg finns det som du liksom kan ta till?
Ja, alltså jag har haft kontakt med Habiliteringscenter till exempel, men där får man ju, det är ju individuellt. Så att jag jobbar med en arbetsterapeut bara. Jag behöver inte det andra de erbjuder. Så att det är helt individuellt. Men det är den hjälpen man kan få. Men
du snackar om det med struktur också. Pratar
ja, precis. Struktur är ju väldigt klassiskt för oss just som har Asperger. Att det är väldigt viktigt att inte bryta struktur. Det är därför vi oftast är oflexibla. Och så där, även om inte jag har någonting planerat, så är det jättejobbigt om någon ringer bara, jag tänkte åka till ICA Max om 10 minuter, ska du med? Även om jag sitter där och inte gör någonting, så kan inte jag bara, men jag åker med. Det går inte. Så struktur, ja, absolut. Jätteviktigt. Det är... Annars faller jag.
Mm. Har du något hjälpmedel för att ordna struktur?
Jag har fått ordna det själv. Jag har ju levt själv med det här hela mitt liv. Så jag har ordnat mina egna strukturer. Ja, jag har faktiskt fått beröm från Asperger Center. Att jag är så strukturerad som jag är. Men därför är jag väldigt stressad, trött och utbränd också. För jag har inte fått det stödet. Men jag får ju lite sånt nu då. Jag kommer eventuellt få en boendestödjare då, som kanske ska hjälpa mig att åka och handla till exempel. Bara så här, bara för att jag har ingen bil och jag har fibromyalgi, vilket gör det jobbigt att bära. Och lite så liksom. Så man kan nog få lite små hjälp så. Men viktigast för sig själv är, för det jag kan känna också här, ja, det är säkert väldigt många som mår dåligt idag. Men fastna inte vid en diagnos. För jag tycker alla till höger och vänster. Ja, när jag gick in på den här utredningen. De bara, vi ska utreda det för ADHD, ADD, bipolär och Asperger. Jag bara, jag har inte nått utav det. Ja, jag gick ut därifrån med Asperger. Sen finns det ju i släkten så att säga. Så att det är inget konstigt. Men jag trodde inte det. För att jag satte det liksom i ett speciellt fack. Så jag tror inte man ska göra någon självdiagnos. Nej. Men mår man dåligt ska man söka hjälp.
Då ska man söka hjälp. Mm. Och vart vänder man sig då?
Ja, psykiatrin. Och man måste oftast börja där. För det är inte så att du kan ringa till Cereb där jag gjorde utredningar. Hej, jag tror att jag har det här och det här. De kräver oftast remisser någonstans ifrån. Inser man inte själv kanske att man behöver hjälp, så råder jag även folk runt omkring att höra av sig till psykiatrisk klinik till att börja med. Mm. För det är oftast de som får skicka en
vidare.
Ja, de gör en utredning och sen så skickar de en vidare. Och då vill jag bara slå ett slag för att Capio är det nu. Jag hoppade
på Capio som finns där borta.
Det var Carema förut, och det har fått jättedålig kritik, men det funkar bättre idag för jag är tillbaka. Inte för att jag är tillbaka där, men jag märker att det funkar bättre idag för de har bytt regi
där. De har en ingång där på
Handelsbanken.
Ja, precis det. Står det.
Så att, nej, men det råder jag, och får man ingen gensvar där, för det kan ju dröja med tider och det, så då råder jag bara att ringa. Om man nu vill fråga om en diagnos, ring till Aspergers Center och fråga.
Mm, jättebra.
Eller till nätstörningsklinik och fråga vad som krävs.
Mm.
För att de brukar vara rätt villiga och de brukar ha bra informationer på hemsidan och sånt också, vart man kan vända sig. Mm. Om inte de har tid att ta en.
Jättebra.
Mm.
Vet du vad, nu är vår programtid över. Det är, halvtimme går fort. Och jag tycker vi ska göra fler program om de här ämnena, för det här är sånt här som jag tror många funderar över, eller familjemedlemmar, och man liksom, det är bra att liksom prata om de här grejerna, för att vågar man inte prata om det, då kan man aldrig hjälpa någon heller.
Nej, för det är mycket skam och det bakom i såna här diagnoser och sånt. Ja. Inte för att folk inte känner till det, men det är för att det blir väldigt mycket i det här stressade samhället idag. Så blir det mycket skrik för att få rätt hjälp för det första, och för det andra skammen i att ens söka hjälp. Ja. Man har egentligen inte tid, man kanske har ett jobb att sköta, man har skolan, man har allt det där. Och sen ska man ha det på det.
Mm.
Då blir det ju en stress bakom att man kanske måste vara borta från jobbet. Ja, eller precis. Vara borta från skolan, och man vill inte sticka ut, man vill vara med.
Man vill alla vill vara normala, fast det inte finns några normala människor.
Och då kanske det blir många som kniper som musslor och börjar självskadebeteende, börjar ta droger, precis. Det här nya träningssättet med det som anorexi fast man tränar, bara för att få kontroll över sin livssituation, och det kan bero på helt andra saker.
Precis, jättebra. Jag får tacka dig, Jenny
Andén Norman.
Jenny Andén Norman. Och jag heter Ann Sandin Lindgren, och ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4.